En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Podplay.
Vårbynätverket utförde våldsdåd, handlade med narkotika och höll ett kriminellt grepp om flera förorter. Anna Stråth är den åklagare som ledde utredningen och nu ger hon för första gången en längre intervju där hon berättar om fallet. Hon skulle ha varit mammaledig. Istället hamnade hon i centrum för Sveriges största gängrättegång genom tiderna. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Dagens avsnitt handlar om ett rättsfall som har varit väldigt omskrivet. Det finns nog inget annat fall som jag i alla fall har jobbat så mycket med de senaste 2 åren som det här. Det kommer handla om målet mot Vårbynätverket. Mitt emot mig sitter veckans gäst. Välkommen till Krimrummet, Anna Stråth.
Tack så mycket.
Du är kammaråklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Kanske mer relevant för det här avsnittet så är du den åklagare som ledde utredningen mot Vårbynätverket. För några veckor sedan bara så satte Högsta domstolen punkt för det här målet. Allt är avklarat, nu kan alla gå vidare. Långa fängelsedomar mot i princip hela ledarskiktet har vunnit laga kraft. Hur känns det att vara klar med allting?
Det här målet har ju varit väldigt speciellt att jobba med eftersom det var så väldigt stort och också mycket uppmärksammat i media. Så det är, ja, vad ska man säga, lite konstigt att det är helt över, men å andra sidan så har jag ju jobbat med andra ärenden ända sedan vi var klara i hovrätten.
Mm, det är ganska länge sedan.
Ja, det är början av året som vi var klara i hovrätten och det här är ju egentligen bara ett av alla ärenden jag hanterar. Det här är ju mitt jobb att jobba med den här typen av brottslighet och med gängrelaterad brottslighet.
Mm. Men det är ett väldigt stort ärende och för att sammanfatta vad allting handlar om så var väl Vårbymålet kanske det första riktigt stora Encrochat-målet som gick till åtal. Tack vare en internationell insats så fick polisen insyn i vad kriminella skrev till varandra i krypterade chattar när man trodde att man kunde prata ostört. Vårbynätverket använde Encrochat som sin huvudsakliga kommunikation. Egentligen hela vägen från ledaren ner till i vissa fall fotsoldater och springpojkar. Så ni då, polisåklagare, fick en väldigt insyn i hur hela organismen fungerade. Ni kunde se hur man planerade mord, andra våldsdåd, hur man sålde narkotika, hur man försökte hålla kontroll över områden som man då såg som sina inom citationstecken. Du får gärna hjälpa mig att minnas här för det här målet är så pass stort. Men man pratar om ett 30-tal åtalade, nästan alla fälls. Ledaren för nätverket Shihab Lamouri döms till 17 år och 10 månaders fängelse. Har jag missat någonting där då? Eller är det...
Nej, det stämmer. Det är helt rätt.
När man pratar om Vårbymålet då kan man sätta en startpunkt kring våren 2020 någonstans. Men jag tänker att vi kan börja lite tidigare än så. För det här var inte första gången som du kom i kontakt med Vårbynätverket. Vad har du haft för erfarenhet av dem innan?
Jag jobbade tidigare på Södertörns åklagarkammare. Och Vårby är ett område som ingår i den åklagarkammarens upptagningsområde. Och där jobbade jag under många år. Så att jag har tidigare kommit i kontakt med många brott och flera personer från det här området, haft flera förundersökningar. Så att jag hade, vad ska man säga, ganska god kunskap om flera av dem som sen blev aktuella i det stora Vårbymålet. Jag har bland annat haft förundersökningar om grova narkotikabrott och grova vapenbrott, men också om mord och andra våldsbrott. En del kände jag till, men absolut inte så mycket som jag gör nu efter att ha fått den insynen som vi fick genom de här chattarna.
Våren 2020, du är bekant med Vårbynätverket. Vad är din bild av grupperingen då?
Jag har jobbat så pass mycket de senaste åren med det här området att jag hade en bild av vilka som var ledarpersonerna Och en del också om hur organisationen såg ut. Jag minns bland annat att poliser har sagt till mig i spaningsärenden som vi har haft tidigare att det är väldigt svårt, eller det var väldigt svårt vid den tiden att spana i de här områdena kring Vårby, därför att det fanns personer ute på gatorna som hade koll på vem som rörde sig där och rapporterade det till då personer högre upp i hierarkin. Det förstår man ju att de gör om de ser en uniformerad polis, men de hade sån koll att de även rapporterade om de såg personer som de inte kände igen sen tidigare eller bilar som inte hörde till området. Och därför tyckte poliserna att det var svårt att vara där, att man inte fick fram så mycket information. Därför att när de kom dit så försvann personerna därifrån helt enkelt.
Mm. När du får det här fallet på ditt bord för första gången, hur går det till?
Ja, det är lite speciellt. Jag var föräldraledig då, jobbade inte alls. Jag minns att det var i slutet på sommaren och jag satt på en lunchrestaurang i stan och fick ett samtal från min chef som berättade att det hade kommit in ett speciellt ärende som skulle bli väldigt omfattande. En stor utmaning. Och han undrade om jag skulle vilja driva det ärendet. Men i så fall var jag tvungen att börja redan dagen efter.
Avbryta din ledighet.
Exakt. Jag skulle komma tillbaka några månader senare. Men det här, om jag skulle jobba med det här ärendet så var jag tvungen att komma in direkt. Mm. Och det var... jag förstod ju på informationen han gav mig att det här var något alldeles speciellt. Så det var inte så svårt val, utan jag inställde mig 8 dagen efter på jobbet och började jobba heltid. Eller ja, mer än heltid, men jag gick in i tjänst direkt.
Mm. Vad hände där precis i början av det här ärendet? Vad tänker du när du får de här chattarna till dig? För de finns redan då, va?
De finns. Det är ju det som är liksom grunden då till varför han ringer mig. Det är att poliserna samma dag har ringt till honom och berättat att de har chattar och att det finns en hel del information. Framförallt mot ledarpersoner i nätverket. Så att första dagen på jobbet så har jag möte med koordinator och spaningsledare i det ärendet och får några chattar till mig. Har ett möte och sen börjar jag läsa chattar och börjar förstå vad det här är.
Och då är du en åklagare som har jobbat mot den här grupperingen länge och utan chattarna när man bedriver så att säga vanligt polisarbete och åklagararbete, så kan jag tänka mig att det är en utmaning. Man har ganska lite bevis att tillgå. Man får jobba mycket för att liksom ta sig fram hela tiden. Här så får man allting egentligen svart på vitt. Brottsmisstankar utskrivna mer eller mindre i bevisform. Vad tänker du om det liksom i början där?
Nej, men det är ju lite grann som julafton måste man ändå säga från åklagare och polisperspektiv. Jag kallade det under rättegången att vi hade fått facit, för att det är ju så man ser det. Och såklart att man kan tolka det på olika sätt och så, men när det är så många personer som chattar med varandra och i flera led.
I början kan jag tänka mig att allting egentligen på Encrochat är alias. I efterhand nu så vet vi till exempel att ledaren Shihab Lamouri använder sig av aliaset Mujahed. Det finns andra alias som är väldigt framträdande, om man tar så här Legendary Egg och Lobster Waffle som förekommer väldigt mycket i de här chattarna. Hur svårt var det för er och vad låg utmaningen i att koppla ihop personer till de här aliasen?
Ja, i utredningen så var det ju framförallt 2 uppgifter för oss, och det var ju dels att då reda ut vad är det egentligen man skriver om, alltså vilka brott är det som har skett eller planerats, och sen så den andra frågan är vem är det som brukar de här chattarna, det vill säga vem är det som har begått eller planerat de här brotten. Så det var ett gediget arbete som krävdes för att reda ut då dels vem det är som brukar chatten vanligen, men också vem som brukar chatten just i samband med ett visst brott. För det var ju den invändningen vi fick sen under rättegången, att ja, jag har använt den här chatten kanske någon gång, men inte när brottet har begåtts.
Inte efter ett visst datum när polisen har fått insyn i att kunna se vad som skrivs.
Till exempel så, ja. Och då ligger det ju på åklagaren att motbevisa den invändningen helt enkelt. Så att det var ju ett stort arbete. Vid den här tiden så var de personerna som använde de här NK-chattarna väldigt trygga i att den kommunikationen var krypterad och att vi inte kunde komma åt den. Så att de är ganska öppna jämfört med vad jag har sett nu i andra på andra plattformar som till exempel Sky och Anom, där kommuniceras det mer försiktigt jämfört med då hur det såg ut på Encrochat. Så där var det lite lättare att leda bevisning vem det var som brukade en viss chatt.
Mm. Det är ju ett långkok av polisen på sätt och vis det här, för att man börjar upptäcka Encrochat-telefonen någon gång 2017-2018 och de är helt fredade i flera års tid. Det är först då 2020 som det här hände. Fram till dess så har ju polisen aldrig kunnat ha insyn i vad som skrivs på Encrochat. Och jag kan bara tänka mig att man, om man har använt den här tjänsten i 2-3 års tid och ingen har någonsin åkt fast, att man vaggas in i en falsk trygghet liksom.
Ja, men precis. Flera av de här personerna har vi ju beslagtagit sådana här telefoner med Encrochat i tidigare, men inte kunnat komma in i dem. Vi har inte kunnat tömma dem och se informationen, utan har fått lämna tillbaka dem istället. Och det har ju såklart invaggat dem i en trygghet rätteligen tidigare, men sen visade det sig vara förödande för dem när vi kom åt informationen.
När jag läser de här chattloggarna så tolkar jag det som ett organiserat, hierarkiskt uppbyggt nätverk där det finns en självklar ledare. Vad är din bild där? Hur toppstyrt har det här varit?
Otroligt toppstyrt. Jag skulle vilja säga att det finns bara en ledare i det här nätverket, och det är en ledare som har en otrolig makt och har ett stort antal personer under honom. Och de här personerna gör så som han säger. Jag har inte vid något tillfälle sett någonting i den här kommunikationen när någon på något sätt har sagt sig upp mot honom eller inte utfört det han har bett om eller som inte har svarat omedelbart när han har kontaktat dem. Så att det har varit toppstyrt, en ensam ledare som har bestämt hur det här ska, vad som ska ske och vem som ska göra vad. Den personen upplever jag... på något sätt att det är synd att den personen har ägnat sig åt sitt liv åt brott, därför att det finns tydliga ledaregenskaper som hade kunnat användas på ett betydligt bättre sätt. Man skulle kunna jämföra den här personen med en framgångsrik företagsledare. Det är bara synd att det blev brott istället för någonting mer konstruktivt.
Och om man går till polisens underrättelseuppslag, tidigare utredningar och sådär, då har han ju haft en sån här ledarroll i kanske 10 års tid ungefär. Man kan också se att han, när man har gjort husrannsakningar hemma hos honom, att han läser mycket om maffiastrukturer, han läser gammal kinesisk filosofi, liksom The Art of War med Sun Tzu och så vidare, vilket kanske inte är det som man vanligtvis självklart kopplar ihop med en gängledare från Vårby gård.
Nej, men det är nog också min uppfattning att den här personen är en intelligent människa, analytisk, snabbtänkt, inte dum på något sätt, alltså när det gäller förmåga. Och det är väl också en stark bidragande orsak till att han har lyckats styra det här nätverket på det här sättet. Sen som sagt, synd att du har varit i den brottsliga riktningen istället för en annan riktning. Mm. Men liksom, ledarkapaciteten är väldigt tydlig hos honom.
Mm. Och det finns ju också en organisation under honom. Hur ser den ut?
Men eftersom han har bott, eller bodde då, den här perioden i Spanien, så var han ju tvungen att ha person på plats i Vårby gård och däromkring. Som en ställföreträdande chef kan man säga. I domen från tingsrätten i alla fall så vet jag att de uttryckte det, skriver att han har en platschef i Vårby gård i sin lillebror. Mm. Och det var ju en förutsättning för att kunna styra det här på det sättet som han gjorde. Sen förutom då lillebrodern så har han också andra personer som har, vad ska man säga att de är då? Någon form av gruppchefer i Alby.
Kaptener beskrivs de som, va?
Ja, precis. Mm. Det är så det beskrivs där. Kaptener och sen kaptener i fält. Och...
som är ytterligare en nivå ner då, som är mer på plats verkligen.
Exakt, som är mer, vad ska man säga, ansvarig för...
sektionschef kanske.
Ja, sektionschef för de allra längst ner i nätverket då.
När vi ändå pratar om ledaren där och hans kontroll över nätverket, så är en sak som jag reagerade på när jag läste de här chattloggarna, att språket som han använder, det är väldigt så militaristiskt. Han pratar om disciplin, han pratar om soldater, han beskriver dem som en armé. Även att han instruerade då sina kaptener att dela ut bestraffning om gossarna inte sköter sig och så vidare. Var det här någonting som överraskade dig när du såg det?
Ja, men det är ingenting som jag har sett i någon annan utredning tidigare, vare sig när det gäller personer i den här grupperingen eller i andra grupperingar. För det ska jag ju säga att jag jobbar ju med organiserad brottslighet på flera olika ställen, så det är ju inte alls bara Vårby som jag har jobbat mot. Men kaptener och liknande, det har jag aldrig hört. Men däremot soldater eller en soldat, det har jag hört vid tidigare tillfällen när det gäller en person som ska vara utförare i samband med en skjutning, alltså den som ska ha som uppgift att skjuta ihjäl någon. Det har jag hört att man omnämner den typen av person som en soldat. Mm.
Du var inne på det, att när allt det här sker, hela Encrochat-perioden, så är ledaren inte på plats i Vårby. Han befinner sig i Spanien där han bor i en våning i centrala Madrid. Han beskriver det som att det är mitt i smeten. Det är ett lägenhetshus med portvakt och det är kamera. Det ligger precis i närheten av Real Madrids arena Santiago Bernabéu. När allt det här sker så vet ju inte han och ingen annan i nätverket heller att ni arbetar väldigt intensivt med den här förundersökningen. Hur ser arbetet ut i det här skedet innan då egentligen fällan slår igen på dem?
Men det, arbetet inledningsvis består ju av att analysera de här chattarna. Och vi gör ingenting, alltså vi har inget tillslag, vi griper inte några personer, vi gör inga husrannsakningar och liknande innan det att vi har gripit ledaren i Madrid. Därför att vi vill ju absolut inte riskera att han får kännedom om den här pågående utredningen och flyr till något land som vi inte har något bra samarbete med. Det har vi ju med Spanien. Så att det blev ju så att vi kunde samarbeta med Spanien och få dem att gripa honom där och sen överlämna honom till oss. Så i slutet på sommaren så analyserar vi chattar. Vi försöker reda ut så gott vi kan. Vad är det som har skett? Alltså vilka brott? Och vem är det som brukar chattarna? När vi har en ganska klar bild på det så går vi in och begär ledaren häktad i sin utevaro. Vilket man behöver göra för att kunna utfärda en europeisk arresteringsorder som man gör och skicka till Spanien för att få dem att gripa honom.
Då börjar pappersarbetet.
Ja, det var en häktningsförhandling och sen var det väldigt kort därefter som han greps för att vi hade planerat med Spanien kring det här. Och när han grips i Spanien, då gör svensk polis tillslag här hemma väldigt kort efter och griper ett stort antal andra personer. När vi då har säkerställt att ledaren är gripen och inte kan fly.
I princip så slår man ut hela Vårbynätverket på en väldigt kort tidsperiod där.
Ja, vi gör i september ett stort tillslag, griper väldigt många personer. Sen fortsätter utredningen. Vi hade inte all information helt klart redan då, utan vi fortsätter utredningen. Och det blir så att vi sen griper ytterligare personer under utredningens gång som inte var helt tydligt då i början. Så att några fler sen.
Till slut så är de så många som sitter att det är inte ens helt enkelt att ha dem häktade, va? Om jag minns rätt. Det fanns rapporter i målet om att de kunde prata med varandra och så vidare. Att man försökte undvika det.
Ja, nej, men det stämmer. Det har ju varit en utmaning för de flesta att jobba med det här målet, så även för häktet, därför att man vill ju inte sätta personer som är målkamrater eller som känner varandra på något sätt, helst inte alls på samma häkten, men framförallt inte nära varandra.
De sitter ju med restriktioner de här och ska inte kunna prata med varandra och inte med någon annan heller.
Nej, det är ju det som är hela poängen med att ha dem där. Ja, och sen också självklart att de inte ska fortsätta sin brottslighet eller att de ska fly. Men där hade vi en utmaning och vi fick ju använda häkten runt om i landet för att Stockholmshäkten inte räckte till för det här.
I detta så utreds en uppsjö av brott samtidigt. Jag tänker att vi kan gå in på några av dem i alla fall. Om vi tar den här rivaliteten då mellan Vårbynätverket och kanske specifikt ledaren, så har de en huvudrival, om man ska kalla honom så. När vi har rapporterat om honom tidigare, vi har kallat honom Torpeden. När jag läser det här så känns det som det är någonting som nästan genomsyrar hela utredningen eller hela nätverket. Den här rivaliteten är hela tiden väldigt närvarande. Hur upplevde du den i utredningen?
Ja, den här konflikten som du beskriver, den kände jag ju väl till tidigare, eftersom det finns flera både mord och mordförsök som man har kunnat konstatera i tidigare utredningar härrör från den här konflikten.
Bara några månader innan du inleder din utredning så händer en skjutning på Circle K vid Kungens kurva där den här torpeden då blir utsatt för ett mordförsök. Hans vän blir mördad, hans fru blir skottskadad medan han själv klarar sig. Där har en person från Vårbynätverket dömts senare. Det hände precis innan den här Encrochat-perioden. Så det, man vet att det är väldigt så upptrissat och infekterat läge.
Ja, jag skulle vilja säga att det under de senaste åren, alltså vad ska man säga, åren innan 2020, så har det varit den upptrissade situationen konstant. Det är min uppfattning att det har varit en väldigt närvarande konflikt, ständigt beredda på att skjuta eller bli beskjutna. Det är min upplevelse i alla fall att det är så det har sett ut. Och det ser vi ju också i mitt stora Vårbymål då, att där är det också ett mordförsök. Man misslyckas med huvudoffret på Circle K, Kungens kurva, i januari 2020. När man skjuter ihjäl kompisen och skjuter frun i huvudet, då missar man den som var då huvudmålet. Men sen i april 2020, inom ramen för mitt ärende då, så försöker man igen. Man lyckas inte då heller, men sen fortsätter man. Det blir i mitt mål så har man planerat också att senare i maj 2020 att återigen försöka då få till så att den här rivalen mördas. De döms för stämpling till mord vid det tillfället. Mm. Så att det här är ju en konflikt som är ständigt levande och närvarande.
Mm. Man kan se nästan, en tolkar jag det som i alla fall, besatthet hos Vårbyledaren att de ska få tag på honom, och han kastar ut krokar åt alla håll och kanter för att försöka få information. De är i Västerås där då den här torpeden befinner sig vid tidpunkten för att rekognosera. Vid någon tidpunkt är de där med, alltså vad som kan beskrivas som ett mordkommando, då de egentligen ska mörda honom, men han räddas av att han själv blir anhållen misstänkt för ett vapenbrott. Så det blir aldrig något av den skjutningen. Men det finns liksom en besatthet av att de vill verkligen få bort honom.
Det enda jag kan säga om det där är att jag vet att det finns en konflikt och att det är flera skjutningar som kan kopplas till den här konflikten. Sen vad bakgrunden är, varför det har blivit så här, det vet jag inte. Jag kan tänka mig att när det väl har blivit så här så har man ju egentligen kanske då två val. Alltså det är väl att antingen själv utföra ett mord eller att själv bli mördad. För det är så då situationen har sett ut för de här två ledarpersonerna i de här rivaliserade gängen de senaste åren. Så att, på något sätt kan man ju också ha förståelse för att det blir en besatthet. Därför att man själv tar väl gå runt, gissar jag, och vara ständigt på sin vakt för att själv inte bli mördad. Mm. Anfall är bästa försvar, eller vad man brukar säga.
Det som kanske har blivit allra mest omskrivet i hela det här Vårbymålet, det är en händelse i april 2020 när en av Sveriges största artister, rapparen Nils Einar Grönberg, blir kidnappad av Vårbynätverket delvis, men även Dalernätverket. Han förs till en lägenhet där han blir misshandlad, rånad och förnedrad. I det här målet så är det inte bara brottsoffret som är en känd rappare, utan även flera av gärningsmännen. Förstod du liksom till en början hur stora och populära de här artisterna var, vad det här skulle bli?
Nej, det gjorde jag inte. Jag hade inte stenkoll på de svenska rapparna på det sättet. Så att, nej, jag förstod inte hur uppmärksammat det skulle bli.
Förutom Einar då så är det två rappare som så småningom åtalas och döms för det här. Det är Yasin Mohammed som vinner flera grammisar under tiden som han är häktad. Och sen så även Hawal Khalil som har dragit in många miljoner spelningar på både Spotify och YouTube. Man kan se i utredningen att de här två kriminella nätverken då använder sig av rapparna just eftersom de är vänner till Einar. Han ska luras till en studio och där ska gängmedlemmarna få tag på honom. Den här första händelsen som är i slutet av mars när det första försöket görs rör Yasin. Då inleder man ett försök men det går aldrig i hamn. Man kan se på Encrochat att Yasin har deltagit i planeringen i realtid. Senare i rättegången så påstår han att han har försökt förhala allting.
Så du menar att han, du skriver följ efter oss med bilen, jag ska ta er till ett skönt rödljus. Mm. Och vad är det som ska hända med det här rödljuset då, om det inte är att han ska dras ut ur bilen?
Egentligen ska det inte hända någonting alls, för det är bara en förhållning. Och, jo, det, ska, och min, alltså, det jag menar är att, bara, att det inte ska ske någonting utanför här. Och att, man inte ska, alltså, att det inte ska ske någonting. Det finns ingen bil, det finns ju ingenting. Så vad jag än har skrivit där är det bara för att förhålla själva processen. Mm.
Men varför skriver du då att du ska ta honom till ett skönt rödljus?
För att jag ljuger ju. Jag vill inte ta honom någonstans.
Mm, okej. Okay. Och sen att han ska dras ut ur bilen. Men det är inte på riktigt då?
Inget av det här är ju på riktigt. Allt från att jag ser, från att jag får frågan om klockan är bara för att förhålla processen för att det inte ska ske längre. Så om jag säger kom jag ska ta er till Östermalm, kom dit och träffa mig. Eller om jag säger jag ska ta er till Mars så ska det inte ske. Det är lika osannolikt.
Okej, men varför ska du ta dem till ett skönt rödljus då och skriver dra inte ut han? Men vad ska de göra vid det sköna rödljuset då?
Det finns inget rödljus, det är ju det jag försöker förklara till dig gång på gång. Det finns inget rödljus, det finns ingen man ska följa efter, men det finns ingen bil.
Hur ska han tolka det här då?
Meningen är ju att han inte ska komma. Meningen är ju att det inte ska hända någonting utanför Döbensgatan. Att ingen ska komma till Döbensgatan. För att jag försöker åka. Alltså, jag vill inte att det ska ske någonting. Jag vill inte längre att det ska ske någonting. Så jag vill bara hitta så fort jag får min läge och dra mig ur hela, själva det här påträffandet att man ska träffas.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Det är det läget jag letar efter. Så vid den tiden handlar det bara om att jag ska kunna säga till alla att vi ska röra oss vidare till nästa position.
Du satt bredvid när det här förhöret hölls. Vad tyckte du om de här invändningarna?
Men jag förstår att domstolen inte accepterar hans invändningar därför att jag tycker att det är ganska uppenbart att det är en efterhandskonstruktion och inte någonting som stämmer. Så här är det ju nästan alltid i den här typen av mål att man inte får några berättelser under utredningens gång och sen så kommer man till en huvudförhandling och då har de misstänkta tagit del av hela utredningen och försöker anpassa sin historia så att den stämmer överens med den bevisningen som finns i målet. Och det här är ju ett exempel på det när han då försöker förklara vad han egentligen menar med den bevisningen, alltså de chattarna vi har här. För det står ju svart på vitt i chattarna vad han har skrivit. Och nu måste han förklara vad han egentligen menar. Och då blir det ju lite rörigt minst sagt.
Och den natten som de pratar om här, då blev det aldrig någon kidnappning. Däremot 2 veckor senare så blev Einar kidnappad. Och den gången så var det Haval, den andra rapartisten som var nära vän med Einar, som förde honom till den lägenhet där brottet skedde. Om du beskriver det här brottet, vad är det som händer i samband med det här människorovet?
Nej, men precis som du säger så luras Einar till en lägenhet i Vårberg. Och där utsätts han under en lång tid för förnedrande behandling. Han misshandlas och han hotas. Man använder en kniv och man har ett vapen på plats. Det är ett stort antal gärningsmän som har ett numerärt överläge över honom. Och man utsätter honom för misshandel och man tar hans klocka Och hans kedjor, alltså guldkedjor runt halsen. Och sen kör man honom därifrån. Och efter det här så fortsätter egentligen händelseförloppet med att man pressar honom på flera miljoner kronor. Försöker få honom under de följande veckorna att betala de här pengarna.
En väldigt brutal händelse.
Oerhört brutal.
Det som du beskriver nu om det som har hänt, det är ju ingenting som Einar själv berättar om. Han vill, när polisen väl börjar utreda det ordentligt, så vill han inte delta i förhör. Han kommer inte till rättegången när han är kallad. Var det ett problem för er?
Självklart är det alltid bättre när ett brottsoffer lämnar en berättelse om vad den har varit med om. Så att det hade såklart varit ännu bättre. Men eftersom vi hade så pass mycket bevisning i alla fall, inte bara chattarna, det var också fotografier, det var uppgifter som familjemedlemmar hade lämnat till polisen och sådär också, och en hel del andra uppgifter, så räckte det i alla fall för en fällande dom för det här. Men så är det ju verkligen inte i alla fall där någon utsätts, utan det finns ett stort antal tillfällen när vi inte får brottsoffer medverka, och då lyckas vi många gånger inte heller att får de ansvariga personerna dömda för brotten. Mm. Det är synd.
Här förlitar ju sig gärningsmännen helt och hållet på att han inte ska berätta. För han hade ju enkelt kunnat peka ut dem som deltog, flera av dem i alla fall, som inte var maskerade.
Ja, men absolut. Och anledningen att de kan våga vara omaskerade då är väl, gissar jag, att de är så vana vid att folk vågar inte berätta.
Det hela slutar med att många i kärnan av Vårbynätverket och Dalernätverket döms till fängelsestraff för det här. Även Yasin då döms till 10 månaders fängelse för medhjälp till försök till människorov. Haval döms till 2,5 års fängelse för medhjälp till människorov och medhjälp till rån. När de här domarna nu har vunnit laga kraft, så finns ju Nils Einar Grönberg inte längre i livet. Han blev mördad för ett halvår sedan. Men domarna mot de människorna som deltog i kidnappningen, de står kvar. När ni går igenom det här, man har ett helt kriminellt nätverk egentligen som har blottat sig. Klarar ni av att utreda alla de här brotten, eller får man välja vad man ska prioritera upp, eller hur ser det ut?
Ja, alltså så är det alltid i en brottsutredning, att om det är väldigt många brott så kan det vara så att vissa av brotten inte är lika allvarliga eller inte skulle påverka påföljden till exempel, därför att man får ett gemensamt samlat straff, och då lägger vi inte heller resurser på att utreda de brotten. Så det är ju en del utredningsarbetet att sitta på vilka av de här brotten behöver vi utreda och vilka kommer inte ge något extra. I det här fallet så var det inte så mycket sånt som inte behövdes utredas, därför att det var så pass allvarlig brottslighet. Man kan inte låta bli att utreda ett mordförsök eller ett synnerligen grovt vapenbrott. Så att det var de flesta brotten som vi behövde hantera. Sen, eftersom det här var så många personer, så var det också så att de inte bara har begått brott med varandra, utan om det, som i det här fallet, om det till slut 30 åtalade personer, så kanske det var ytterligare en person nummer 31 då, som kanske hade gjort ett brott med person nummer 28. Den personen, där fick vi göra en avgränsning, att vi kan inte ta in ytterligare personer hela tiden, utan ja, det fick man separera och ta andra personer i andra rättegångar. Vi var tvungna att dra gränsen någonstans.
Så småningom så blir det ett massivt åtal här med 30 åtalade. Hur förbereder man sig för en sån rättegång? Det kan inte vara helt enkelt.
Nej, alltså det här målet är ju väldigt speciellt. Både i antalet häktade och åtalade personer. 28 av de här 30 personerna var häktade under hela utredningens gång och vid åtalet. Så många häktade personer i ett och samma ärende är väldigt ovanligt. Jag vet inte om det har hänt tidigare. Så det är ett stort ärende, det är otroligt stort material. Nästan alla av de här har valt att inte lämna några kommentarer under förundersökningen. Det medför att man inte vet vilka invändningar som ska komma i rätten.
Mm.
Och det ställer stora krav på oss som åklagare. Vi var 3 åklagare i rätten. Och vi måste verkligen ha koll på vårt material. Och vi behöver vara ganska snabbtänkta i rätten för att kunna bemöta det som sägs av de tilltalade.
Mm.
Ja, hur förbereder man sig? Man ser till att vara väldigt påläst på materialet så att man kan sin utredning.
Mm.
Det är enklare att vara det när man har varit en aktiv och närvarande förundersökningsledare under hela utredningen. Ibland i mindre mål så kan vi som åklagare få gå i rätten till exempel med en kollegas utredning. Då kan man inte det lika bra. Men i den här utredningen så hade jag varit förundersökningsledare för nästan alla de här brotten. Och det betyder att jag har varit väldigt insatt redan från början.
Du kan detaljerna och nyanserna i...
Absolut. Så är det. Och det är ju en stor fördel när man ska processa sen och vara då beredd och alert på de här invändningarna som kommer.
Du är inne på det lite där. Alltså om allt fungerar som det är tänkt så har man en utredning, man förhör med de misstänkta, man vet ungefär hur de ställer sig till misstankarna. Så som gängmål ser ut idag så är det ju sällan så, utan det är en kavalkad av inga kommentarer, man vill inte svara på polisens frågor, man väntar tills man får se förundersökningen och sen så vid huvudförhandlingen så kommer man med en förklaring som ofta då passar väldigt bra med detaljerna i förundersökningen som ska förklara varför man inte är skyldig. Om vi tar ledaren Shehab Lamouri i det här som ett exempel, så fanns det mycket som knöt honom till aliaset Mujahed. Och precis i slutet av förundersökningen när han hade gått igenom allting så lanserade han en alternativ gärningsman, en Mr. K. Vad tänkte du då?
Ja, nej, men som vi var inne på tidigare så är det ju precis som du säger, att när de får all information, får ta del av all bevisning som vi har lyckats samla i en utredning, så måste de ju anpassa. Om de är skyldiga och vill framstå som oskyldiga, så måste de ju anpassa sin berättelse så att den stämmer överens med den bevisningen som vi har. Och i det här fallet så den här ledande personen, han kunde på många sätt kopplas till en viss chatt. Men förklarade då att det inte var han som hade chattat, utan det var en annan person. En person som han hade varit sammanboende med under tiden i Madrid. Och ja, när den berättelsen kommer så får jag ju försöka då kontrollera om de uppgifterna stämmer. Och det gör jag genom att titta på bevisningen och se om den är förenlig då med det här nya som har kommit från ledaren. Och efter lite funderingar kring det och lite frågor så konstaterade jag att berättelsen inte stämde, och det gjorde ju både tingsrätten och hovrätten också, så att invändningen här motbevisas och han konstateras ju vara brukare av det här aktuella aliaset.
Mm. Den här då Mr. K som han målade upp, han målade ju upp en bild av att de mer eller mindre har följts åt under hela den här Encrochat-perioden. Han menar att det är Mr. K som har använt telefonen och styrt nätverket, i alla fall när det avser brott på det sättet.
Och Budde Mojahed använder i den här lägenheten, menar du?
Han bodde med mig, ja. Aha. Vi bodde tillsammans.
Okej. Okay. Var det fler personer eller var det du och han?
Jag och han bodde där.
Okej. Okay. Under hela den här perioden?
Ja, vi var instängda under karantän.
Okej.
Okay. Det var karantän i Madrid.
Mm. Är det här uppgifter du har berättat innan du fick del av allt material i ärendet? Har du berättat det här för polisen?
Jag har berättat det i ett förhör, ja.
Mm. Innan du fick del av förundersökningen eller efter?
Förundersökningen kommer fortfarande.
Exakt.
Delar då
det är för att det kommer nya uppgifter. Men när berättade du om de här uppgifterna?
Någon gång i mars 2021.
Ja, varför berättade du inte om det tidigare?
Som sagt, det kom hela tiden. Det var olika förhör, det var olika frågor. Jag var förvirrad, jag visste inte.
Mm. Sen samma dag så ser vi på sidan 12 att Mujahed skriver att de tog DNA-test på lillebror och på äldsta som är ostraffad. Är det du som skriver för Mujahed om det här?
Nej.
Är det så att den här andra personen också har bröder som blev DNA-testade precis som du?
Nej, jag minns den här händelsen. Vi satt i soffan, det var ganska sent. Så sa han till mig, ja, de håller på, det är något konstigt där hemma, de håller på, alltså i Stockholm, de håller på DNA-testar folk höger och vänster. Så sa jag, ja, de har gjort på min lillebror och min äldsta bror också. Mm. Sen verkar som att han har skrivit vidare det.
Ja, för han skriver ju i att de gjorde det på min lillebror. De skriver ju inte på min rumskompis lillebror.
Ja.
Varför skriver han så, tror du?
Det här med bror, alla använder det uttrycket.
Ja, fast min använder man ju om sig själv, det använder man ju inte om andra.
Jag vet inte varför han skrev så. Okay. Det är inte jag som har skrivit det i alla fall. Nej. Men jag sa det till honom och sen, ja.
Håller du med om att man kan uppfatta att det är den personen som skriver, att det är den bröder som har blivit testade?
Det kan verka konstigt, men för dig. Men ja, vi är konstiga människor.
Mm. Jag tycker att man, när man hör dina frågor här, eller reaktioner på hans svar, så kan man skönja en viss skepsis i det han säger. Är jag rätt ute då?
Jo, men så är det väl ändå på något sätt, därför att jag har ju tagit del av all utredning. Jag har ju skapat mig en väldigt tydlig bild under utredningens gång. Efter att ha läst varenda ord i den här chatten från början till slut så har jag en väldigt tydlig uppfattning om vem det är som skriver. När de här invändningarna kommer så självklart lyssnar jag på dem. Gå tillbaka till materialet och titta, kan det vara så att jag har misstagit mig, eller att liksom, kan det stämma som man säger? Och när jag gör det, då ser jag att nej, men så är det ju inte. Det här är ju bara påhitt, helt enkelt. Vad ska man säga? Det blir ju... Ibland så kan det, de invändningarna som kommer framstå som... Ja, jag vet inte riktigt hur man ska säga, men det är ju nästan som att man ibland kanske tycker att de är för tokiga.
Det finns en annan sekvens av det här förhöret som är lite i samma härad. Det handlar om de här patrullscheman som vi nämnde förut. Ledaren för Vårbynätverket, han har alltså skickat ut scheman till sina kaptener där han reglerar hur fotsoldater och springpojkar ska patrullera i deras förorter. De ska alltid ha vapen nära till hands och så vidare.
Sen har vi från den 11 maj på sidan 25. Då finns det de här patrullscheman, handskrivna anteckningar som NFC har jämfört med brev som du har skickat ut från häktet. Där NFC sa att det var 100-6000 gånger mer sannolikt att det var du som har skrivit dem, men att du inte har gjort det. Då vill jag fråga dig, är det du som har skrivit?
Det är jag som har skrivit.
Jaså, och varför har du gjort det då?
För min kamrat bad mig att skriva. För hans hand var bruten.
Okej. Okay. Varför behövde han skriva ner de här?
Jag vet inte, han var på... Jag och han hade bråkat innan. Så hade han råkat... Ja, han slog sin hand i väggen. Hans hand gick sönder. Han kunde inte skriva. Han frågade mig efteråt när vi blev sams. Kan du hjälpa mig skriva ner de här namnen som jag säger till dig? Okej, okay, så gjorde jag det.
Okej. Okay. Men du, vad är de här namnen då? Vad betyder det?
Han rabblar upp namn. Han rabblar upp det här team 1. Gör stjärna, gör team 2, team 3. Och så sa han namn. Mm.
Frågade du vad det betydde? Eller varför du skulle skriva ner det här?
Nej.
Blev du inte nyfiken?
Vad sa du?
Blev du inte nyfiken?
Jag var nyfiken, men vi var inte så sams då.
Okej. Okay. Men så pass sams att du började skriva anteckningar till honom?
Ja, exakt.
Frågade honom vid något annat tillfälle vad det betyder?
Det var bara namn.
På Encrochat så har man kunnat få de här loggarna som visar de här scheman har skickats ut, det är ledaren som har gjort det. Man kan koppla det till den här personen på olika sätt. I det här klippet så tar du ju upp det, att det är inte bara de här Encrochat-loggarna man har, utan man har också studsat det mot NFC då, som visar att det är väldigt mycket mer troligt att han har skrivit det här än inte. Och när man tar del av Encrochat-ärenden i media och så vidare, så kan man ibland tänka sig att ja, men det här står i chattarna, så det här är självklart, det här ska bli en fällande dom och så vidare. Men mycket utredning sker vid sidan om. Liksom hur viktigt har det varit för er att styrka upp allting som sägs på Encro?
Ja, men det har varit jätteviktigt och det är ju för att helt enkelt ha en så robust utredning att domstolen kan förlita sig på att det som vi lägger fram också stämmer. Och därför ska man ju kontrollera det som man kan. Det är ett sånt exempel att det finns ett foto på hand, en anteckning som är skriven för hand som är avfotograferad och skickad då i NK-chat. Och då har vi kunnat jämföra handstilen på det fotografiet med handstil på ett brev som den ledande personen skickade ut från häktet. Och NFC kunde då säga att det var stor sannolikhet att det var samma person som har skrivit de här. Det är ju ett sånt exempel för att visa vem är det som brukar den här chatten. Ja, vi ser ju att det sannolikt är den här personens handstil som finns på foto i chatten. Jättebra uppgift för att då styrka vem det är som är brukare. Men då ser man här, eller man hör, hur en historia anpassas ut efter den bevisningen som vi har i målet. Att den här personen är så pass smart att han förstår att det inte är lönt att säga att jag har inte skrivit den här anteckningen. Men hur ska jag då göra? Jo, jag får säga att jag har skrivit den åt någon annan.
Och det är där det kommer in, det att förklaringarna kan bli mer och mer osannolika bara för att passa in i det som utredningen i övrigt visar.
Ja, men det är ju lite det som är vår uppgift som åklagare, att självklart, vi lyssnar på vad de säger, vi värderar den informationen, vi ändrar oss i vår uppfattning ifall det är så att det de lägger fram visar att vi har misstagit oss helt enkelt. Men om de inte får oss att tro på dem, då måste vi ju helt enkelt grotta vidare i och få fram på ett tydligt sätt så att även domstolen förstår och kan göra en bedömning om det som sägs är sant eller inte. Och då är det ju de här följdfrågorna och, som är väldigt viktiga, och då kan det bli lite tokigt till slut när de hamnar in i en hörna, eller vad man ska säga.
Så småningom så döms ledaren Shihab Lamouri för en lång rad brott. Det handlar om mordförsök, det handlar om narkotikaaffärer, det handlar om människorov, det handlar om sprängningar, det handlar om allt möjligt egentligen. Du yrkar på att han ska dömas till livstidsfängelse. Det händer i princip sällan eller aldrig att en människa som inte gör sig skyldig till mord egentligen döms till livstidsfängelse. Varför ansåg du att det var motiverat här?
Men jag kan först säga att det finns ett utrymme i lagen att döma till livstidsfängelse. Bland annat för mordförsök, men också för människorov, som är den juridiska termen på kidnappning. Mm. Så det fanns utrymme, möjlighet att döma i det här fallet. Och jag yrkade på livstid. Därför att ja, jag tyckte då och jag tycker fortfarande att det är den rimliga påföljden, det rimliga straffet för alla dessa gärningar. Det finns ett fåtal exempel om man i Sverige har dömt till livstid trots att det inte har varit ett fullbordat mord. Men det är väldigt, väldigt ovanligt, precis som du säger. Men det som också är ovanligt, det är att man i en och samma rättegång har så många, så allvarliga brott som vi hade i det här fallet. Jag tror aldrig vi har haft det i en svensk domstolsprocess tidigare. Mm. Och därför yrkade jag livstid. Nu blev det så att varken tingsrätten eller hovrätten dömde till det, utan de dömde till 17 år och 10 månader.
Vilket... Nästan det längsta tidsbestämda straffet man kan få.
Ja, 18 år är det längsta, men, och det var det han egentligen fick. Men sen 2 månaders rabatt för att det var extra jobbigt att vara häktad under coronatiden. Så att han fick maxet på vad han kunde få om han inte skulle få livstid. Men det som det egentligen blir, det är att han får en påföljd för några av brotten som han döms för. Men att majoriteten av de brotten han döms för blir egentligen strafffria för honom. Det är det som är konsekvensen, att straffet för de 3 grövsta brotten här, om det bara hade varit de 3, så hade han sannolikt fått lika hårt straff. Vilket gör att resterande ungefär 10 brott till som han döms för inte...
Alla grova brott.
Alla grova eller synnerligen grova, i alla fall mycket, mycket allvarliga gärningar. Så många blir strafffria, eller i alla fall att han inte får en påföljd. Han döms ju för dem, men han får ingen egentligen ingen påföljd i praktiken för dem. Och det känner jag är, så ska det ju inte vara tycker jag. Och det är möjligt att det kommer att ändras därför att regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att titta på om man ska skärpa straffen för så kallad när man ska dömas för flera brott i en och samma process. Mm. Och där tycker jag, eller jag hoppas att de tittar på det här ärendet därför att det här ärendet är ett tydligt exempel på när det blir fel i praktiken. Det här är liksom inte rimligt, det här är inte rimligt att så många så allvarliga gärningar i praktiken inte medför något straff.
Mm. Hela det här ärendet slutar med att i princip alla döms för brott. Det finns några som frikänns för lite mindre allvarliga brott som de har stått åtalade för. Ungefär 150 års fängelse delas ut. Är du nöjd med utfallet? Om vi bortser från ledarens livstidsstraff då?
Ja, alltså jag ska säga att jag är nöjd med straffet för honom i alla fall. Att det är ju ett väldigt kännbart straff, så att jag är nöjd att de ansvariga personerna får en konsekvens av det de har gjort. Det här ärendet är ett, vad ska man säga, ett lyckat ärende. Vi har bedrivit en utredning, gjort så mycket vi kan för att ta reda på vad som har hänt och vem som är skyldiga. Och sen har både tings och hovrätt dömt nästan alla och till långa fängelsestraff. Så att, ja, absolut. Det känns jättebra när personer som jag ser skyldig till väldigt allvarlig brottslighet också får ett straff för det.
Nu, du har fått lite distans till allting nu. Vad tar du med dig från målet om du tänker tillbaka på det?
Ja, men precis. Jag har ju gått vidare och jobbar nu med andra brott i andra områden, andra grupperingar. Så att Vårby är ju inte på något sätt det enda jag jobbat med, utan snarare tvärtom. Jag kommer väl inte jobba där överhuvudtaget framöver, gissningsvis. Så jag har gått vidare och jobbat med annat. Det jag tar med mig från Vårby, det var att det var ett otroligt roligt ärende att jobba med. Men också att det krävdes otroligt mycket jobb. Jag och alla andra i den här utredningen har jobbat väldigt hårt. Så har det varit. Jag vet inte om jag kommer ha en så stor utredning igen, men det är väldigt ovanligt. En bra erfarenhet. Jag tar med mig att det kan vara ibland värt att faktiskt jobba lite hårdare och slå ihop ett ärende på det här sättet som vi gjorde i det här fallet. Därför att jag tror att många av de här personerna inte skulle dömas för alla de här brotten om vi inte hade tagit upp allting i en och samma rättegång. Därför att domstolen, jag tror att de förstår vår bevisning på ett annat sätt när man ser det i en helhet. När man ser de olika brotten bredvid varandra och de olika personernas roller. Så det var ju absolut en framgångsfaktor i det här målet att faktiskt ha det så här stort. Även om det kräver mycket resurser och är otroligt, det kräver mycket, mycket jobb.
Du var inne på det, att det finns få om något annat fall där så många personer står åtalade för så många grova brott. Nyckeln eller grunden till allt det här, det är ju den stora insynen i de här chattloggarna. Att så många i nätverket har haft de här telefonerna, man har kunnat följa steg för steg hur brott har planerats och utförts. Det här är ett litet fönster på några månader, och Vårbynätverket är ett av, alltså om vi tar bara Stockholm, 50-tal olika kriminella nätverk. Om du ger en liten reflektion, vad säger det här liksom om hur gängbrottsligheten ser ut i Sverige idag?
Ja, tyvärr är min erfarenhet av det här målet och också alla jag tror att jag har pratat med som har jobbat i såna här chattärenden, att det är betydligt värre än vad vi trodde innan. Det är så mycket så grova brott och det är fullständig brist på respekt för andra människors liv och hälsa. Det är faktiskt alldeles förfärligt.
Där nöjer vi oss i veckans avsnitt av Krimrummet. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.